Hej igen. Björn Natthiko Lindeblad tänkte jag prata om idag. Han gick har gått bort. Han var en av, jag skulle nog säga att han är en Sveriges motsvarighet till Eckart Tolle. Eckart Tolle är en, kommer från England eller USA, jag kommer inte ihåg var han är från. Jag tror han är från England ursprungligen. Men han blivit väldigt stor i, ja, internationellt då, men och USA har varit med på Oprah och sådana där grejer. Han är ju intressant, Eckart Tolle, eftersom han kommer från en icke-religiös bakgrund och ja, icke-troende och icke det mesta. En sekulär uppväxt och trosföreställning. Men genom den vägen han gick då, det skiljer sig lite åt från Björn Natthiko Lindeblad, men Eckart Tolle var djupt deprimerad under en längre tid och hade faktiskt inte ens en andlig praktik, utan var bara djupt deprimerad då under en längre tid och igenom det gjorde en typ av, kan man ju säga, self-enquiry, som man säger ibland, alltså att vi går inåt på djupet och ifrågasätter sina tankar och vem han är och så. Och även upplever då såklart ett djupt lidande som många som är djupt deprimerade, för att inte säga alla, gör. Det är en av, skulle jag säga, grovt räknat tre vägar till uppvaknande. En då depression då, som sagt. En annan är bara rent flax, att vissa verkar bara vara dragna på det sättet, att de bara, eller har livsomständigheter som möjliggör det, vad det nu beror på. Men utan att ha någon andlig praktik eller andligt sökande och utan att vara, vad ska man säga, kolet pressas till diamant genom depression, så har de bara flax då, som sagt, tur, eller det bara blir så. Och tredje vägen är då att ha en andlig praktik, ha ett andligt sökande, ha det intresset och ja, som de flesta som där de skiljer sig åt då, som sagt, Björn Natthiko Lindeblad mot Eckart Tolle, så Björn Natthiko Lindeblad fick ju det här kallet där i tidig 20-årsålder och drog till Thailand, va? Tror jag. Thailand, och blev sån här skogsmunk. Och var där, jag vet inte om han var exakt där hela tiden. Jag tror han var i Schweiz och åkte runt lite grann i alla fall. Men att han levde som munk under uppemot 17 år, tror jag. Och det som han har likheter då med Eckart Tolle är dels att han blivit så känd här i Sverige då, bara förvisso vad jag vet, men det är få personer, få sådana andliga nissar eller gummor som blir så ja, men så kända i den offentliga sfären. Eckart Tolle, som sagt, om man kollar honom på YouTube, så har han väldigt många vad heter det? Subscribers, många som på sin kanal. Och han har skrivit en bok som heter vad heter den? Nuets kraften, översatt till på svenska. The Power of Now. Power of Now heter den på engelska. Som har sålts i många miljoner ex. Ovanligt mycket. Och som sagt, så är den likt förvisso hur många, ska man säga, andliga lärare idag är. Alltså att de inte är så religiösa, eller långt ifrån religiösa. De tillhör ofta inte någon religion, utan de är, som vissa säger då, spiritual but not religious. Så andlig men inte religiös. Att folk har någon typ av upplevelse eller tro eller liknande, men som inte är kopplat till en religion, även om det säkert finns vissa likheter. Men han är då från en sekulär uppväxt. Han pluggar på universitet och på så sätt är han som sagt lik Björn Attic och Lindeblad, som också inte, så vitt jag vet i alla fall, kommer från någon religiös familj, utan det var, hans föräldrar var golfproffs och levde ganska lyxigt liv på, ja, men typ Solsidan eller var de nu bodde någonstans. Och där de, ja, där var kulturen att tjäna pengar och bli framgångsrik och så. Och det var den vägen han gick. Så pluggade på Handels, tror jag, eller något sånt. Jag är verkligen inte superpåläst på honom, men han pluggade och blev, som man säger, finansvalp eller affärskille. Och gjorde raketkarriär där också. Att han, eller där också, han gjorde det. Han blev väldigt framgångsrik väldigt snabbt, fick stora uppdrag som chef och sådär. Men väldigt tidigt i sin karriär så fick han det här kallet då. Och där, om vi tar Eckhart Tolle igen, så skiljer det sig, för Eckhart Tolle hade aldrig något sådant kall, utan han var bara, som sagt, djupt deprimerad och fick ett uppvaknande en kväll eller en natt. Och sen förändrades hans liv. Och sen har han blivit en andlig lärare då, turnerat runt i decennier nu. Björn Attic och Lindeblad gick i den här vägen då med att bli andlig sökare. Ursäkta. Han åkte till Thailand då och blev skogsmunk och mediterade då, som de gör där, massvis hela dagarna. Och levde då som en munk, vilket är väldigt annorlunda än att leva som en finansvalp då, såklart. Så i princip utan några tillgångar, inga ägodelar, utan bara sina munkkläder och var hon nu bodde någonstans. Och sen fick han tigga mat som alla andra där och meditera massvis, men också umgås då såklart med de andra munkarna. Och så levde han då som munk i, som sagt, 17 år. Vilket är en lång tid. Det är väldigt mycket meditation. Men vad han också har likheten med Eckhart Tolle är att han har gjort, han har dels blivit känd och omtyckt då i Sverige då, och blir med på sommarprat och skriver böcker och det är massa. Han hade någon 60-årsfest då det fullt med svenska kändisar där som gillar honom då och tycker om att lyssna på honom. Och det är någonting väldigt spännande, tycker jag, och bra och intressant och meningsfullt med någon som inte når ut nödvändigtvis till kändisar, men som kan kommunicera till en bred massa kring den här typen av saker då. Kring vad vi skulle kunna kalla för andlighet. Och han gör det, tycker jag, Björn Attic och då Lindeblad, på ett sätt som är, ja, bevisligen omtyckt av väldigt många, eftersom han får sommarprata och stora mängder av människor vill lyssna på honom. Två saker som jag minns att han säger, som han tagit med sig då från all den här tiden för att summera sina lärdomar ungefär. En är den här grejen, jag kan ha fel. Som jag tror att hans bok, jag vet inte om han har skrivit flera, men som titeln på den var, jag kan ha fel. Det är någonting som går ganska mycket stick i stäv med hur kulturen är, hur andra människor vi ser på tv eller media pratar. Det är väldigt få som erkänner misstag och det är väldigt få som ta tillbaka saker eller säger att de kan ha fel. Typ exemplet på motsatsen är ju politiker som alltid har rätt, aldrig gör fel. Och som människor i gemen ogillar, utan det finns den här personen som en politiker kan man säga ibland, och det innebär i princip att den här personen är falsk och bara har ett perspektiv hela tiden, bara argumenterar för sin sak och inte lyssnar på andra och försöker få det till så att den får rätt hela tiden. Det är typiska politikerlingon. Men Björn Attiko då säger, jag kan ha fel. Och den ingången i varje diskussion eller mänskligt möte för den delen är ju som sagt diametralt motsatt. Också motsatt mycket hur vi som människor fungerar. Vi tenderar att ha en bias där vi tror på saker som vi själva har kommit på eller saker som stämmer överens med våra redan hållna värderingar och åsikter, så hittar vi, man brukar kalla för konfirmationsbias, då hittar vi bevisning och argument för det. Så när vi läser en tidning, så som Satan läser Bibeln, så ser vi saker som stämmer överens med det vi redan tänker och tror, och så bortser vi från allt som inte gör det. Så där är jag kan ha fel. Bara att ha det som en ingång när vi läser någonting eller lyssnar på någonting eller pratar med någon, som sagt, så är det ett annorlunda sätt än dels hur mycket av kulturen ser ut och även hur vi är, skulle jag säga, programmerade som mänskliga varelser, hur vi är hardwired, som man säger. För vi är både tränade i kulturen men också medfödd tendens till att argumentera för redan hållna åsikter då. Så det är en vacker mening, tycker jag, det här jag kan ha fel, som bär på mycket visdom och som också talar om någonting som, om man ska koppla det till religioner. Så det här att erkänna misstag, det finns ju inte minst i kristendomen med bikten och att erkänna fel och brister och be om ursäkt. Jag kommer att tänka på den här Hoponopolo som jag aldrig kommer ihåg hur de skriver, och inte heller alla meningarna, men det här förlåt mig, jag älskar dig, tack, någonting. De grejerna som är som en slags, bara någonting att ha i ryggmärgen, ha det med sig, att det är också ingången i varje samtal, att för vi sårar andra, vi har fel, vi tror att vi har rätt och sen så har vi fel. Det händer precis hela tiden, men hur ofta erkänner vi det? Och varför gör vi inte det? Jo, då kommer vi till de här, dels vår mänskliga programmering som är gjord så, och i andliga svängen då så pratar vi om ego. Eller det narrativa självet, det här självsystemet som upprätthåller eller vill upprätthålla en bild av sig självt som någonting som är ofelbart, som inte andra kan komma åt och som mår bra när andra inte ser dess fel och brister. När det inte är sårbart. Utan istället vet bäst och bortförklarar fel och misstag och brister. Det finns djupt inrutat i oss. Det är djupt rotat i oss. Och det är svårt att bryta det. Men för Björn Attiko Lindeblad verkar det ha gått genom sitt andliga sökande då. Eller sin andliga praktik, vad det nu var som gjorde det. Men han mediterade väldigt mycket och kom då fram till det här till slut, att jag kan ha fel, som inte bara är en idé utan någonting som såklart är förkroppsligat i honom. Ett liv han lever och kommunicerar och är. Och det är någonting igen i motsats till hur politiker är, som folk tror jag gillar. Man gillar människor som erkänner misstag, är sårbara och säger att de kan ha fel. Och de som inte bara säger utan också som sagt förkroppsligar det, är det, visar det och uppvisar det för andra. Modellerar det beteendet i mänskliga relationer. Likt hur han gjorde då. En annan sak som han har sagt explicit är den stora lärdomen som han tog från de här åren som munk. Och det är att han inte längre tror på sina tankar. Det är också ett enkelt sätt att uttrycka någonting väldigt djupt på. För det här att inte tro på sina tankar är i mångt och mycket målet med mycket många andliga praktiker. Meditation tenderar gå ut på, eller praktikerna syftar till att, eller själva övningen är att inte identifiera sig, eller det är inte en negation utan, ska man säga, det är att fokusera på någonting annat än tankarna. Antingen fokusera på att bara se dem som de är. Så att när det kommer tankar så noterar vi dem, ser dem. När det kommer känslor så noterar vi dem och ser dem. Men vi engagerar oss inte i dem då. Utan vi bara noterar. Och stannar i vad man ibland kallar för vittnet. Och då får vi en typ av distans mellan tankarna och oss själva då. Vi är inte de tankarna och känslorna då på samma sätt. Identifikationen med dem minskar eller avtar. På samma sätt om vi fokuserar på vår andning eller fokuserar på en eldslåga. Eller om vi fokuserar på att tänka på Björnartick och Lindeblad. Ursäkta. Så då fokuserar vi på någonting. Björnartick då som en guru, eller om det är en eldslåga eller vår andetag, att vi räknar dem. Så alla de grejerna tar oss bort från att följa våra tankar, följa våra känslor och följa det här narrativa självet, egot, jaget, självrefererande tankar, till det här nuet då som Eckhart Tolle pratar om, nuets kraft eller the power of now, som vi upplever när vi blir mindful då, som en del andra pratar om, mindfulness. Att vara medvetet närvarande. I motsats till då att vara fullt upptagen av de inre tankeströmmarna. Så Björn då, är min tolkning i alla fall, att genom sin praktik, genom att ha mediterat massvis. Tyvärr så är det någonting som behövs för de flesta, att ha faktiskt en typ av spirituell andlig praktik där vi i någon utsträckning anstränger oss för att få till den här förändringen. För det är som sagt någonting som vi har medfött med oss, det narrativa självet, och det har byggts upp under väldigt lång tid och det är sammanfogat med våra biologiska drifter, vad kulturen säger och så vidare och så vidare, och tillsammans ger upphov till en upplevelse av ett jag då, ett själv, ett narrativt själv. Och vi tror på det, vi är det, vi blir det. Det här självet, jaget. Och vi tror på det du säger. Det är inte ens att vi tror på det, utan det är ett. Vi blir ett med det här jaget. Och det är det vi är. Så reaktionerna som kommer, tankarna som kommer, känslorna som kommer, är vi. Det finns ingen skillnad där. Så vi behöver då träna oss på att differentiera dessa tankeströmmar, känslor, emotioner från oss själva då genom meditation eller någon annan praktik som syftar till samma mål då. Och över tid, det här är tyvärr en långsam process. Jag vet en zenmästare som sa att vakna upp är som att bli blöt i dimma. Så det är någonting som går långsamt. Jag har inte hört Björn prata särskilt mycket explicit om uppvaknande eller upplysning eller sådant som såklart finns i de traditioner han varit involverad i där i Thailand. Som buddhist då. Men det talas där om ett slags skifte eller identitetsskifte. Från att vara identifierad då och som sagt tro på tankarna, tro på känslorna, tro på det som det narrativa självet säger. Till att få distans från det. Vakna upp, som det också heter, till någonting annat då. Där vi inte längre tror på det vi tänker. Och det är det som ja, Björn Natthiko Lindeblad ansåg vara det mest, eller det viktigaste som han tog med sig från sin tid som buddhistmunk. Att han inte tror på det han tänker. Och det går nästan inte att förstå det, skulle jag säga. Det är en, ja, eftersom att det är en direkt upplevelse. Om någon skulle säga, det är som att bli en annan människa. Att uppleva en annan människas upplevelsevärld. Det är någonting som vi aldrig upplever eller har upplevt, så det kan inte vara mer än en tanke eller idé att oj, undrar hur det skulle vara. Men det är väldigt långt ifrån att få den direkta upplevelsen såklart, att ha en helt annan människas nervsystem och tankar och känslor och så vidare. Då, det går väl att likna vid kanske att på natten bli en annan. Det är någonting helt annat från när vi är våra vanliga sinnen på dagen, i vardagen då. Lägger vi oss på natten och sover, och på natten så blir vi någon annan. Ibland är vi typ oss själva, men ibland kan vissa människor vara någon helt annan. Och då har det tidigare jaget försvunnit. Sen kan det komma en ny dröm. Sen kan det vara en ny person. Och sen på morgonen då så vaknar vi upp från den här drömmen till det vi kallar för vår vanliga verklighet. Och gör ett typ av skifte där, identitetsskifte. Likt hur det här skiftet beskrivs i de andliga traditionerna, när människor blir fri från att tro på sina tankar. Fri från att tro på sig själv. På sitt själv. Att ha sitt jag, sin identitet som en människa då. Eller ett narrativt själv som en direkt upplevelse. Den upplevelsen mattas av igen, likt hur vi blir våta i mörker, vad säger jag, våta i dimma. Det är en väg då, som man pratar ibland om, gradual och sudden, alltså gradvis eller plötsligt uppvaknande. Så för många människor så sker ett gradvist skifte. För vissa andra, som Eckhart Tolle, så sker det väldigt snabbt. Det sker över en över en natt för honom. Och det kan vara både och. Det kan vara både gradvis och plötsligt och olika typer av skiften. En annan liknelse jag ofta brukar hela göra är att bli lucid eller klar, som är genom att ta drömexemplet. Så vi blir klara i drömmen, vi blir lucid och inser att det är en dröm. Vi inser att vi inte är den där personen i drömmen. För i drömmen är vi såklart inte personen. Vi har varken kroppen eller tankarna. Det är en illusion, och även världen kring oss är en illusion. På samma sätt så kan människor vakna upp i det vanliga livet, den vanliga världen, och inse att de inte är den personen. Och då säger de, som Björn Attico Lindeblad säger, att jag tror inte längre på mina tankar. Jag tror inte längre på det här narrativa självet, jaget, egot, utan jag är nu lucid eller klar och jag ser igenom det. Mer i alla fall än tidigare. Och vad vi också ser med en del sådana här andliga människor som Björn eller som Eckhart Tolle, är att vissa av dem åtminstone verkar väldigt schyssta och snälla, omtänksamma, kärleksfulla, mjuka, ärliga, fina människor bara. Det är någonting som jag också ser som en typ av naturlig algoritm som människor dras till. Vi vill ha det. Vi vill ha människor som är ärliga, kärleksfulla, sanna. Omtänksamma. Compassion är ju inom buddhismen och inom Björns tradition det kanske är finaste värdet eller en av de högsta målen att uppnå. Att vara, på svenska då, omtänksam. Eller till och med kanske kärleksfull. Och när vi inte är fast, eller lika fast, om vi ser det som en gradskala, så om vi inte är lika fast i våra egna föreställningar, om vi inte tror att vi har rätt hela tiden i alla diskussioner, om vi inte ens tror på det vi själva tänker, så ökar möjligheterna att vara närvarande och att vara faktiskt mer kärleksfulla, sanna och ärliga också. För när vi inte längre tror på det vi säger och tänker, när vi inte längre tror att vi alltid har rätt, då är det väldigt mycket lättare att erkänna misstag också. För vi är inte ens, vi har inte den, vad ska man säga, vi har inte den identifikationen med det vi sagt som många andra har. Och då blir det lättare att säga, jag ber om ursäkt, förlåt mig. Jag hade fel, eller jag kan ha fel. För identifikationen med den personen som sa det, det egot, jaget, självet, har kraftigt avtagit eller upphört helt till och med för vissa. Och då kan de färdas, som man säger i en sutra, då färdas man ostört fram. Fritt, fri från, eller friare från ego. Det är väl en annan grej också som jag gillar med Björn då. Att han inte målar upp det som något mytomspunnet, oantastligt, oåtkomligt. Utan han är djupt mänsklig också. Även om man ska göra någon koppling till religion så har Jesus, tror jag, mer än Buddha förkroppsligat det här djupmänskliga också, vara, som man säger, fully human, fully divine, så vara djupt eller fullständigt mänsklig samtidigt som du kan ha, ja, men, blivit gudomlig då, så att det är samma person. Så att olika typer av rädslor eller triggers, att han hamnar i diskussioner om saker, händer ändå. Det är mer att på en gradskala från att vara fullt identifierad med det och tro på väldigt mycket av det en själv säger och ha väldigt mycket rätt, till att skifta en hel del i alla fall åt någonting annat då. Åt mer frihet. Jag minns en av mina zen-lärare som sa att Santiporoma Roshi sa att han var på något typ av möte med andra zen-lärare i den traditionen. Där någon av dem gjorde någonting sånt här då, att sa typ, ja, men ändrade sig i en fråga som de diskuterade. Jag minns inte vad det var, men att han sa att han blev så imponerad och glad över det, hur någon som, att någon kunde faktiskt ändra sig. Många klankar ju ner på människor som ändrar sig, vänder kappan efter vinden, eller vad man säger. Men om man inte är fäst, om man inte håller benhårt fast vid allting hela tiden, då kan man faktiskt ändra sig. Och inte som en politiker som bara säger någonting annat och menar att de egentligen tyckte så hela tiden, utan faktiskt säga, jag ändrar mig i den här frågan. Personen kanske säger, jag hade fel till och med, och nu ändrar jag mig, jag har hört vad andra sagt och jag ändrar mig faktiskt i det här. Det är på samma bog, skulle jag säga, någonting som är i mitt tycke djupt eftersträvansvärt och vackert. Mm. Och Björn Atikon Lilleblad, han förkroppsligar det här också, så vitt jag kan se. Jag har aldrig träffat honom själv eller tillhört någon nära krets som kan säga om hur han faktiskt är, man ska säga. Men han ter sig, inte utger sig för att vara någonting speciellt alls. Och det är någonting som jag tror också är väl gångbart, men också bara fint och vackert det också. Att faktiskt, för det är den här, en djup insikt in i varandets natur, att, och så många andliga lärare säger, inte minst, att vi är alla precis samma. Det är inte någon som är över någon annan. Det är ingen som är bättre. Det är samma skrot och korn hela tiden. Jesus, Buddha, Björn Atikon Lindeblad, Eckhart Tolle. Det är alla biologiska organismer som kommer fortsätta ha triggers och tillkortakommanden och sådant. Men det går att även som inkarnerad varelse, eller hur man nu vill se det, eller som mänsklig varelse, skapa olika typer av förändringar i ens varande, i ens hjärna, som gör en mer närvarande, mer kärleksfull, mer omtänksam, mer problemfri också. För vi blir mer problemfria när vi inte tror på allt vi tänker. När vi inte tror att vi har rätt hela tiden. Då får vi en peace that passeth understanding, som man säger i kristendomen. Och vi får en frihet som svår att få på något annat sätt. Det var det om Björn Attiko. Stort tack till dig och trevlig resa. Ciao.